Vi är så glada och tacksamma över att vi tillsammans med Middagsfrid får tävla ut en julbordskasse. Tävlingen pågår till den 8 december och du hittar mer information om den på våran Instagram utandig.pod eller utandig.se. Så gå in där och kika och tävla antingen för dig själv eller någon annan som du tycker är värd att vinna. Håll även utkik under nästa vecka när vi får tävla ut en jättefin julgranskula tillsammans med Sandra Skapar. Så missa inte våra jättefina tävlingar. Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra.
Och med mig Emily.
Idag har vi Angelica här och du ska prata om din syster Felicia.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det känns jättefint för oss att du är här, Angelica.
Tack. Ja. Det känns bra.
Och när du känner dig redo så får du börja berätta om Felicia.
Ja. Ja, jag är ju stora syster till Felicia. Min lilla solstråle. Hon föddes sjuk. Hon föddes med en stor hjärnskada och hon föddes även med ett ryggmärgsbråck som gjorde henne förlamad från midjan och neråt. Så hon satt i rullstol. Jag såg aldrig henne som sjuk. Hon var min syster. Och bara hon levde så var jag nöjd. Men hennes liv började ju, om det var 8 veckor i Uppsala med sina föräldrar. Och jag vet att vi åkte dit någon gång. Jag kommer inte ihåg hur många veckor innan. Eller efter att hon hade fötts som vi åkte dit. Men hon var jätteliten och det var slangar överallt och sladdar. Och vi fick gå i så här slussar för att komma in till henne. Och där låg det ju även andra barn som också var sjuka. Men sen tror jag hon fick komma hem lagom till typ sommarlovet. Och sen var hon, vad jag minns, hemma. Och jag minns att jag alltid har liksom varit stolt över henne. Alltid varit stolt. Var det hennes stora syster? Liksom. Jag gick till med att skulle visa upp henne för skolan. Så här är min lilla syster. Kolla vad söt hon är. Mm. Och det var liksom inte så här att hon är sjuk. Utan här. Kolla här. Och sen bara fortsatte det där. Vi har alltid gjort saker som familjen har velat. Vi har aldrig tänkt på att det kan vi inte göra för att hon sitter i rullstol. Eller det kan vi inte göra för att hon inte kanske klarar det. Utan då fick vi försöka göra andra omvägar. Bara liksom vi gjorde det vi trodde hon tyckte var kul och det vi tyckte var kul. Men sen flyttade jag hemifrån. Och ja, men man liksom tappade lite kontakten så där. Men man vill alltid hälsa på, då var det alltid för hennes skull man åkte dit. Man var hjälpa henne man ville träffa. Och ja, men hon var äldre och hon skulle väl aldrig egentligen kunna äta själv, sa de. Men hon lärde sig att äta och hon levde på. Och hon har gjort operationer. Jag var aldrig orolig någon gång att hon kanske skulle dö så där. Att hon skulle kanske inte bli pensionär, det kanske man hade förstått. Men aldrig att jag liksom trodde att hon skulle dö ung eller att det skulle liksom bara hända så. Men sen så kom covid och mamma och Felicias pappa försökte väl så gott det gick och skydda henne. Men ändå så trodde vi kanske inte riktigt att hon skulle bli så sjuk om hon skulle få covid. Och min ena bror fick det. Och jag vet att mamma ringde och sa att vad ska jag göra? Vi måste ju liksom skydda Felicia. Sa, men hon kan ju komma ner till oss för att jag bor i Örebro och Felicia bor i Hudiksvall. Och i samma veva då så sa mamma, ja men vi avvaktar lite och kollar. Och då vart ett av mina barn förkylda. Och sen efter några dagar så började min man att hosta. Och då var det precis som att när ja, att det eventuellt skulle Felicia komma ner med hennes pappa då, för att skydda henne. Då vart han covid-sjuk, min man. Och sen vart jag covid-sjuk. Så att vi sa det när alla hade fått att det var ju tur att hon inte kom, för hon hade gått från ett covid-hem hem till ett annat. Men det var bara min bror som var sjuk då. Och sen var det jul, för de var sjuka i november. Sen var det jul och vi var så här, vi träffas inte, utan vi väntar till det här vaccinet har kommit, för då pratades ju om vaccin. Så att jag tror jag träffade Felicia september 2020 sist. Och sen var det jul och sen var det nyår och ja, men januari och februari. I februari så fyllde min äldsta dotter år, så hon den 13 februari skulle ha ett kalas för sin bästa kompis. Eftersom det var covid så kunde vi inte ha ett vanligt kalas. Men hon var iväg, min dotter var iväg på någon innebandyträning och jag höll på att fixa inför att hennes bästa kompis skulle komma. Och vi har otroligt dålig mottagning i huset vi bor i. Men av någon konstig så hade jag telefonen med mig i badrummet. Och jag hade även öppnat fönstret. Av någon konstig, jag har aldrig gjort det förut. Men då när jag skulle ställa så hade jag gjort det. Och då ringer mamma. Mamma hade sagt några dagar för att hon hade börjat känna sig lite förkyld. Och när jag svarar så hör jag knappt vad hon säger. Och jag tänker, nu har hon blivit dålig. Så nu hon kan inte andas. För så var det så som det lät. Men sen så hör jag henne säga att jag heter Felicia. Blå i hennes säng. Hon andas inte. Och på något sätt så var det så här, vad har ni ringt ambulansen? Det var liksom det första jag tänkte. Ja, men det har vi gjort. Ja, men vi hörs när ambulansen har kommit. Och jag fortsatte att städa och hålla på. Jag var liksom inte nervös eller något, eller rädd överhuvudtaget. Jag tänkte, ja, men det var väl någonting. Så blir det bra när ambulansen kommer. Så ringer hon igen och nästan bara skriker. Jag vet inte vad som händer. Vad är det som händer? Varför är det så här? Hon andas inte. Hon har ingen puls. Och ambulansen säger att det här kommer inte att gå vägen. Då börjar jag fatta att det är någonting galet. Så jag försöker att få tag på min man och säger att ni måste komma hem. För att de har hittat Felicia i hennes säng. Och sen så ringer mamma igen och bara gråter och gråter och gråter och gråter. Och säger att nu har de åkt iväg med henne. Med ambulansen. Och hennes pappa var med. Och min mamma hade körkort. Så hon kunde liksom inte ta sig till sjukhuset. Så hon hade någon väninna som körde in henne. Ja, det är väl då jag fattar. Så jag sätter mig nära ett fönster hemma. För där vet jag att jag har mottagning. Och bara sitter. Så när min man kommer hem så säger han till våra barn att gå in till era rum. Och då bryter jag ihop. Jag bara skakar. Och jag bara skriker. Och jag måste åka upp. Så vi försöker skaffa barnvakt så vi kan åka upp. Barnens farmor kommer. Och vi visste ju inte just då att hon hade covid. Utan då var liksom, hon andas inte. Och sen ringer mamma igen och säger, Angelica, hon lever. De har fått igång henne. Men hur och när vet jag inte, men de har fått igång henne. Så nu ligger hon, men hon ligger med respirator. Men hon lever och liksom glad. Och jag liksom nästan bara känner så här, jag ska ge dig världens utskällning när vi ses. För att du liksom har skrämt mig så mycket. Och jag vet att jag till och med skriver ett inlägg på Facebook att nu har du skrämt mig igen. För hon har ju, jag tror att hon har lurat döden några gånger, men klarat sig. Men jag vill åka upp ändå. Jag vill liksom vara där när hon vaknar. Så vi packade oss iväg och sen så ringer mamma igen att nej, vänd. Hon har covid. Så kom liksom inte hit. Och då hade vi haft det. Så jag var så här, men jag struntar i det. Jag vill åka upp. Nej, men vänd. Och sen hörs vi liksom senare eller imorgon och sånt där. Så vi åker och hämtar min dotters bästa kompis. För henne hade vi fått avstyrt då. Och hennes bästa kompis föräldrar jobbar som ambulansförare. Så vi hade ju berättat lite då hur vad som hade hänt. Och jag var jätteglad och liksom sa att nej, men de hade fått igång henne och det där. Och någonstans där ser jag ju i deras blick att nej, det här kommer ju inte gå vägen ändå. Även om hon lever så kanske hon kommer inte vara sig själv. I och med syrebrist och de där. Men hennes bästa kompis följer med oss hem och de ja, men har det roligt, tjejerna. Och under tiden då så har jag sagt att vi kanske kan ha farmor som backup ifall det skulle hända någonting. Och då får jag ett sms till mamma att nej, det är kört. Hon har 24 timmar. Och då rasar ju allting igen och sen vill man ju försöka vara glad så att kompisen fick ju vara hos oss några timmar. Och sen så kör vi hem henne på kvällen och runt 8 på kvällen så åker vi upp. Och då vet vi att hon kommer inte att, eller hon lever inte. Hon har liksom 24 timmar på sig, eller kvar att leva. Så när vi kommer upp, och det tar 4 timmar tror jag. Och vi kommer upp strax före 11:15. Och när jag ringer då till mamma så säger hon att läkaren är precis inne hos henne. Och i journalen står det att 00:15 så dödsförklarades hon. Så att man missar ju liksom den där sista minuten. Men när vi kommer upp så är ju hon på post-IVA eller vad det heter, eller heter. Och där sitter en läkare och väntar på att jag ska komma. Och då han då liksom berättar vad som har hänt. Och han säger att hon har fått ett hjärtstopp. Vart det kommer ifrån, det vet man inte. Men man vet att hon är covid-positiv. Och man vet även att mamma är där. Så när han hade pratat klart med mig, då var det liksom på mig förkläde, munskydd, visir. Jag slapp handskar. Och så fick man gå liksom in i det där rummet där hon låg då. Och det var ju maskiner överallt. Och det var liksom så konstig känsla att sitta där med ett visir, ett förkläde och ett munskydd. Men jag liksom fick ta henne med mina händer. Men jag fick liksom inte pussa på henne eller något sånt där. Och då hon liksom, jag har aldrig sett en död människa. Och sen Felicia var ju den första. Och det var så konstigt för det var liksom, jag menar jag har ju varit med när hon opererats och varit liksom på uppvaket. Och det var liksom lite så det såg ut. Om att hon hade varit på en operation och bara, vi var bara vänta på att hon skulle vakna. Och bara se mamma och henne och Felicias pappa och sjuksköterskorna och läkarna. Och då brast det ju. Och förstå liksom att hon finns inte. Och sitta där och liksom hålla henne i handen och veta att sist jag såg henne då var det september och nu är det februari. Jag liksom missade så många månader. Det var hemskt.
Låg hon fortfarande i respiratorn då?
Ja, det gjorde hon. Jag vet inte om mamma och de hade sagt att de skulle vänta på mig. För Felicia har ju mig och som två bröder till. Och det var ju jag och min lillebror och Felicias storebror då, som var med. Nu var den yngsta lillebror och klarade det inte. Han hade ju liksom sett allting hemma. Felicia bodde ju hemma. Och även min yngsta lillebror. Så han hade ju liksom sett allt. Och när jag vet att jag ringde till honom och frågade om vi skulle hämta honom inför att vi skulle åka till sjukhus. Han sa nej. Det räckte att liksom se det som. Jag vill minnas henne. Innan allt det här hände. Så då väntar de till 12:45 på natten. Och då drog de ut, eller stängde de av respiratorn. Och det var liksom så sjukt, för man har ju liksom sett eller hört förut att ja, men de andas kanske lite själv. Så där. Men allt med Felicia, det stannar ju av allting. Och hon var ju jättekall på en gång. Och då vet jag att jag frågade läkaren när dog hon. Och då sa han att på papperna kommer vi skriva 12:15. När han hade gjort den sista liksom undersökningen av henne. Men han sa också att för det spelar ingen roll om ni säger 12:15 eller 12:45 på natten. Det är liksom sak samma. Men så inser vi att hon har ju alltså dött på alla hjärtans dag i år. Bara en sån grej var ju jobbigt. Liksom då vet man att en sån dag kommer alltid förknippas med ja, men att hon dog. Men ändå väldigt fin, för liksom en alla hjärtans dag ska ju ändå handla om kärlek. Och det liksom var ju där man kände för henne. Ja, men hon var på ett sätt mitt allt. Jag har alltid liksom sagt varit stolt över henne. Alltid liksom pratat gott. Alltid. Och jag har liksom fått hört av folk att det var så fint med er familj. För att ni gjorde aldrig skillnad på Felicia. Mina barn och henne som mellannamn. Och hon liksom var med när ett av mina barn döpte. Så höll liksom vattnet i dopfunten. Det liksom, hon har alltid blivit inkluderad. Och det är väl det som också är extra jobbigt. Att man tog till sig henne så. Himla, himla mycket. Sen ska jag göra min andra bröder också. Men det var, hon var något speciellt.
Du pratade ju lite där i början av avsnittet att hur det var när Felicia föddes.
Mm.
Och du är ju några år äldre än henne.
Mm.
Hur många år skiljer
det? Det är 10 år mellan mig och Felicia. Och jag vet att när hon föddes så var jag så här, jag ska inte bli någon extra mamma, men jag ska bli nummer 2. Först ska det vara mamma och pappa, men sen ska det faktiskt vara Angelica. Det är liksom Angelica som jag ska gå till om det är någonting. Eller. Och jag vet att jag lärde henne massa saker. Jag lärde henne rulla med rullstolen. Och jag lärde henne att dricka liksom vatten ur sugrör. Sådana där saker som läkarna aldrig sa att hon eventuellt skulle klara. Och jag vet att hon skulle även få en knapp på magen. För att sondas. Men bara några dagar före så började hon äta. Och sen älskar hon ju mat. Det var ju det bästa hon visste. Så ja, man kanske var som en liten extra mamma. Men det var så här. Stora syster ska vara bäst.
En rolig extra mamma.
Ja,
precis. Som inte bara tjatar.
Nej, och som alltid fick göra precis som hon ville. När hon var hemma hos oss.
Hade hon någon favoritmat?
Ja, hon älskade någon slags gratäng som vi gjorde med ris och det var kassler och purjolök och majonnäs och grädde och ketchup och sån här. Och den har jag jättesvårt att äta idag. Speciellt när mamma och de kommer på besök. Då blir det så här, vi kan inte äta sån mat som Felicia tyckte om, för då blir det jobbigt. Så det blir alltid så tråkig mat hemma hos oss. Men på sjukhuset sen, när vi skulle lämna henne, så var det så jättekonstigt. För jag vet att vi satt där några timmar och så här, nej men nu åker vi. Och jag vet att jag tittade upp och hon låg liksom högst upp på våningen. Så var väl IVA. Och det var så här mörkt, men just där hon låg, där löste. Och så man visste så här, där ligger hon själv nu. Och vi försökte liksom fråga vad kommer hända med henne. Och då sa man att de kommer att lägga henne i en sån här covid-säck. Och där måste hon ligga i om det var 30 dagar. För att man vet inte hur en död kropp med covid sprider. Om det kan spridas viruset. Och sen så vet jag att vi sov inte hemma hos mamma. Utan jag sov hos en kompis. Och sen så ringer mamma till mig och bara gråter. Då har hon gått och lagt sig i liksom Felicias säng. Och vad säger jag vet inte hur jag ska klara det här. Och ha sin egen sorg. Plus att man vet att mamma och Felicias pappa är också helt förstörda. Den var ju fruktansvärd. För jag grät och mamma grät. Och Felicias pappa grät inte till en början. Men han var nog väldigt, väldigt chockad. Så dagen efter när vi hade sovit några timmar så åkte vi hem till mamma. Och gick in i Felicias rum. Och då var det precis som att nej, men hon är bara på sjukhus. Hon har en operation. Hon kommer hem snart. Men det var så skönt att sitta i hennes rum. För hon hade någon fåtölj där. Jag bara satt och liksom sa ingenting. Sen kom liksom mamma och satte sig. Vi sa ingenting. Och sen kom Felicias pappa och satte sig. Vi sa liksom ingenting. Min man kom. Vi bara satt där. Och sen kom min yngsta bror också. Och det var så skönt. Ingen sa någonting. Ingen grät. Det var liksom bara tyst. Men ändå så var det så skönt att sitta där. Och bara försöka reflektera. I wish that heaven a visiting hour so I could just show up and bring the news that she's getting old and I wish that you'd met her the things that you learned from me I got them all from you. I just stay a while and we'll put all the world to rights. And then a sen åkte vi hem tillbaka till Örebro. För jag kände att jag måste ju vara med mina barn. Och mina barn är 8 och 3. 3-åringen minns ju inte så mycket. Men 8-åringen minns ju. Och jag kände liksom att henne har jag ju bara skuffat undan. För att jag liksom var chockad. Så jag kände att vi måste hem för att prata med henne. Och jag menar, hon måste ju liksom kunna få reflektera kring hennes sorg. Och jag kände att jag måste hem och tända ett ljus. Jag måste göra ett minnesplats hemma. Samma dag som hon dog. Och gjorde det. Och sen hade jag ljus där brann typ mer eller mindre dygnet runt. Inte när jag sov, men annars så fort jag vaknade. Och då var det så här, god morgon Felicia. För jag läste ett kort precis bredvid. Och sen vet jag att när det här upptäcktes så vet jag att det började gå rykten om att det var en ung tjej i den kommunen Felicia bodde i som hade dött i covid. Och vi var ju så här att nej, det är inte hon. Så vi försökte så här dementera att hon fick ett hjärtstopp, inte av covid. Utan det var ett hjärtstopp och det hade kommit ändå. Bara för att vi tror inte vi ville att det skulle vara covid som tog hennes liv. Och sen kände jag att jag måste skriva. Så jag skrev så här flera inlägg på sociala medier om henne. Och jag sjukskrev mig en vecka. Och jag pratade med mamma. Som, ja, de var ju såklart sjukskrivna de också. Och det var en sån konstig känsla att vara hemma. Hemma. Och sen är mamma och de hemma. Men mitt liv rullar ju på. Jag hade ju mina 2 barn. Och hos mamma så var det så här. Där fattade sig någon. Och jag sa, vi kan inte prata med varandra. Vi kan inte ringa till varandra. För att vi kommer bara att bli förstörda. Så vi skrev väldigt mycket till varandra. Bara några dagar senare så var det så här. Nu är det en begravning vi ska börja fundera på redan. Allt skulle ske så fort. Liksom i samhället. De kom och hämtade alla Felicias liksom hjälpmedel. Hennes rullstol, hennes säng, hennes lyftar. Det försvann bara på typ en vecka. Och jag kände så här, jag är 40 mil ifrån. Hur ska jag kunna hjälpa mamma? Jag ville ju liksom upp, men ändå inte. För det var ju för jobbigt att åka upp. Så jag försökte liksom att finnas, men inte per telefon. För det gick inte. Jag försökte liksom, vi får ta det via meddelanden. Jag vet att mamma skickade en massa. Så, hur ska vi göra med dödsannonsen? Vad ska vi skriva? Vad ska vi ha för kista? Vad ska vi ha för musik? Vilka ska vi bjuda in? För då var det covid. Vi fick vara 20 personer. När begravningen skulle äga rum. Hon begravdes nästan precis en månad efter att hon dog. Men då var det också det här att Felicias föräldrar är inte speciellt troende. Och när hon skulle begravas så var det så här att hennes pappa ville absolut inte. Eller han ville inte gå in i en kyrka. Så hon begravdes ju utomhus. Och sen så var det väl om hon skulle kremeras eller om hon inte skulle kremeras. Jag ville inte, och jag tror inte mamma heller ville. Det slutade med att hon inte kremerades. Så att vi hissade ju ner hennes kista på begravningen. Utomhus. I snö, kallt, blaskigt. Mamma har liksom jobbat som dagmamma hela mitt liv. Så där hade hon en gammal dagbarns pappa som var präst. Som liksom skalade ner det till liksom en nivå som passade liksom oss eller familjen. Och det var liksom fint, det lades liljor på kistan. Och det var väldigt avslappnat. Det var så här, kom klädd i hur du vill. Behöver inte ha kostym. Kom i mysbyxor om du vill.
Men var det begränsningar på antalet liksom deltagare även fast ni var utomhus?
Ja, det var det. Så vi var, jag tror vi var 15 personer tror jag. Jag tror man fick vara 20, men som, ja, men blir man sjuk så får man ju inte vara med. Jag tror vi var ungefär 15 stycken. Och då var även 2 av mina bästa kompisar med. Jag verkligen sa att jag vill ha med dem. För de har ju liksom varit ett stöd redan från. Jag ringde ju dem till och med samma dag som det här hände med Felicia. Bara några dagar efter hon dog, då skrev jag liksom ett brev till henne, till Felicia. Som jag kände att det här måste jag läsa på begravningen. Och det gjorde jag. Där man liksom kort bara beskrev henne. För hon fick ju liksom relation till alla man. Alla hon träffade fick ju liksom en relation med, till henne eller till varandra.
Har du kvar det brevet?
Ja, det har jag. Det ligger i i en plastficka hemma. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det än. Jag skulle på ett sätt vilja typ rama in det, men ändå så känns det för personligt. Det känns som att det bara de som var på begravningen som ska veta om det. Men ja, jag har kvar det. Jag har ett minneskåp hemma som det ligger i.
Har du mer saker i minneskåpet som är just Felicias?
Bara bilder på ja, med mig och Felicia. Felicia älskar att göra såna här bilder med såna här filter. Med såna här öron och en hundtunga. Och såna, ja, hon älskade. Det var liksom det hon skulle göra när hon kom och hälsade på. Det var sitt, man var tvungen att ha den här telefonen på full laddning för att hon skulle sitta en hel kväll och göra olika miner och skratta. Och ju fulare hon var, ju vart, desto mer skrattade hon ju. Så sådana bilder har vi. Och sen så den veckan, ja, men första veckan när hon hade gått bort så fick jag jättemycket blombud. Det så här, plingade på dörren var och varannan dag. Det fick blombud. Och på ett sätt så kändes det så skönt att min sorg tar folk på allvar. De förstår att jag mår piss nu. Så de så här, etiketterna har jag kvar. Jag köpte en liten låda där liksom jag har lagt dem där. Vi tänker på det. Sen vet jag inte, jag minns faktiskt inte om jag har lagt in dem mer. Jag har inte riktigt vågat öppna den. Jag har en bok också, eller en sån här skrivbok. Jag känner att jag måste skriva. Jag skriver mycket på sociala medier. Men så känner jag så här, det kanske folk ledsnar på. Och jag vill liksom inte att folk bara slutar skriva, kommentera så. Så jag vill säga, jag måste skriva, jag ska köpa en skrivbok. Och så ska jag skriva den varje dag i ett års tid. Jag skriver en vecka. Sen var det för tungt, jag orkar. Alltså jag kan inte ens öppna boken. Öppnar jag den så tror jag att jag är rädd att jag bara ska falla ihop. Och liksom ligga där igen och liksom se alla. Att det börjar om. Att man bara gråter. Min stora räddning i sorgen, det är väl mina barn. Och att jag var hemma en vecka sedan när jag började jobbat. Det har ju varit otroligt skönt. Att vara på jobbet. För där kan jag liksom vara mig själv. Där hinner jag inte riktigt tänka.
Var ni kvar länge upp hos din mamma? Efter begravningen?
Helgen tror jag. Jag tror hon begravdes på en fredag. Jag tror vi åkte upp på torsdagen. Sen åkte vi väl hem lördagen eller söndagen. Det gjorde vi. För jag tror inte egentligen vi har varit tillsammans någon helg bara för att. Ja, vi åkte upp helgen då hon begravdes. Och sen så träffades vi inte. Och sen fyllde Felicia år i maj. Så då åkte vi upp och firade hennes födelsedag.
Vad gjorde ni på födelsedagen?
Vi tog med oss filtar och sen så satt vi vid graven och fikade. Och liksom, vi verkligen satt liksom nära. Jag kände att jag måste ha en filt, jag måste sitta liksom på backen där med henne. Köpt presenter, gravljus, gravhjärta, blommor. Helt sjukt, behöver köpa det. Men där var vi och sen så... Jag tror faktiskt att vi åt typ hennes favoriträtt just den dagen. Det är liksom, våren är lite suddig. Och Ludde, jag minns inte riktigt allt.
Och det var den här grytan?
Ja, den här gratängen.
Ja. Ja.
Precis. Och sen, ja, men när Felicia levde så, vi träffades ju egentligen var och varannan helg, gjorde vi. Ofta, ja, de kom ner och vi åkte upp.
Innan covid?
Ja, innan covid. Men sen när hon dog... Så, för vi brukar också alltid åka upp på sommaren någon vecka på semestern. Men den här sommaren kändes så här att jag har varit upp i februari när hon dog. Jag har varit upp i maj när hon fyllde år. Och i mars på hennes begravning. Jag kan inte åka upp i sommar. Jag kan inte åka upp oftare nu när hon inte lever än när hon levde. Så därför har vi liksom inte riktigt umgåtts bara för att vi vill umgås. Utan det har liksom varit en födelsedag eller en begravning eller... Vi kanske ska bort, jag och min man. Då har de kommit och passat barnen. Men vi har liksom aldrig bara umgåtts. Bara vi. För det känns så fel. Det känns liksom att det fattas någon. Och vi åkte upp här i september nu. Också för att det var en födelsedag. Och när, liksom, när jag kliver in och säger liksom hej till min mamma och min bror och Felicias pappa. Så bara väntar jag på den. För hon kunde ju inte prata men hon hade ju liksom sina uttryck. Hon kunde liksom skrika till och... Hon hade ju liksom sina egna ljud. Och när man liksom kommer in så försöker man höra dem där. Men man hör det inte. Och då vet jag att jag bara bröt ihop och sa att det här är så fel. Hon ska liksom sitta där vid soffan när jag kommer hit. Och så gör hon inte det. Så det är otroligt tufft att liksom träffa mamma och åka upp. Eller när de kommer också. Så liksom, än så länge så har vi inte träffats bara för att träffas. Utan det har varit någonting.
Det måste ju också vara en sorg i sig.
Ja, ja. Det är det ju. Det är supertufft. Jag och mamma har ju liksom, och har fortfarande en väldigt stark relation. Och vi vet ju fortfarande än idag att ringer någon av oss till varandra, då vet vi att nu är det någonting. Alltså nu mår antingen jag eller hon dåligt. Och den är också tuff för att om vi pratar så kan vi prata en timme minst med varandra. Och sen kanske vi pratar en timme dagen före också. Till att nu är det liksom inte alls speciellt ofta. Om man vet att ringer mamma nu, då mår hon dåligt. Eller ringer jag, då mår jag dåligt.
Och dina bröder, pratar du ofta med dem och så?
Inte jätteofta. Min yngsta bror är 17. Jag har inte pratat speciellt mycket om Felicia med honom. Och inte min andra bror, han är 27. Inte heller jättemycket. Jag tror liksom det är för tufft för oss allihopa. Och liksom alla vi tre hade ju liksom speciella relationer med Felicia också.
Pratar ni mycket om Felicia hemma? Du och din man och barnen? Och...
Ja, det gör vi. Jag försöker ju verkligen prata med, liksom, med min 3-åring. Att här är din moster. Och min 8-åring, hon kan ju säga, kommer ihåg mamma med Felicia. Eller hon kan säga att ja, men idag gick vi till kyrkan med skolan. Eller hon går på kör och så kan hon säga, idag vart jag ledsen mamma för jag tänkte på Felicia när jag var i kyrkan. Det river upp så mycket. Fast såklart ska hon få prata om sin saknad. Men ändå, nu ska jag liksom försöka vara pedagogisk. Och ändå så blir jag liksom ledsen inombords. Att en 8-åring ska behöva liksom bära på de här grejerna. Hon ska liksom inte behöva prata med sin moster som inte finns. Men vi pratar jättemycket och jag fick även en stor canvastavla av mina 2 bästa kompisar på Felicia. Och den sitter liksom på övervåningen. På ett sådär stort staffli. Och på nedervåningen så har vi också sådana här minnesplats. Så hon finns ju liksom överallt. Och rätt så tätt in på att Felicia dog så sa att jag måste ha en tatuering. Jag måste ha en minnestatuering av Felicia. Och den måste jag ha innan begravningen. Det var bara så för sorgarbetet på något sätt. Jag måste bära henne liksom på min kropp. Och den kan jag också barnen liksom säga. Ja, men det är liksom minnet av henne.
Hur ser den ut?
Den ser ut så. Det är Felicias namn med en vinge.
Jättefint.
Tack. Och jag har också alltid sagt det. Jag är ingen sån här tatueringstjej. Men ska jag ha någon tatuering så är det ett minne av Felicia. Om det skulle hända henne någonting. Så liksom det var bestämt så långt innan. Att ska jag ha någon så ska det vara någonting för henne. Och då var den där så självklar. Med en vinge och så hennes namn.
Har du något favoritminne med Felicia?
Oj, jättemånga. Ja, men det är nog alla de här gångerna man satt i soffan och gjorde de här roliga liksom, gubbarna. Och även så kunde hon... Men gick man på stan, mycket folk glodde ju. Och då på något sätt så kunde hon nästan så här spela lite ännu sjukare. Hon kunde göra massa ryck och hon kunde slå ut med armarna. Och så här, men hallå, skärp dig. Och då skrattade hon varje gång också. Det var liksom precis som, nu ska jag skämma ut er. Bara så att ni vet. Såna minnen. Och jag minns också när vi berättade att vi skulle få vårt första barn. Då var hon ju jättesur. Det var liksom, det skulle absolut inte. Och jag vet att hon försökte liksom alltid nypa henne. Ett litet stackars spädbarn skulle hon nypa.
Hon kanske blev lite sotig.
Ja, jag tror det. Men sen när vi fick barn nummer 2, då var hon jättegosig och skulle pussa och skulle liksom hade henne i famnen och se så jättestolt ut. Men jag tror det var väl liksom där, först var det bara Angelica och sen så skaffade Angelica kille. Ja, då var det liksom Angelica och kille. Men honom snodde hon ju, så ja, det var ju hennes favorit. Och sen när hon liksom hade smält där, ja men då var det liksom Angelica kille och ett barn. Ja, då var hon tvungen att smälta där. Och sen när hon var van vid ett barn, då spelar det kanske inte så stor roll att det kommer till barn.
Men har du någon minne av om du tänkte att Felicia var annorlunda tänker på när du var mindre. Har du liksom behövt försvara henne eller förklara eller någonting
nej, så? Nej, inte så. Och jag tror att jag har fått berätta att när de liksom skulle förklara för mig att ja, men hon kommer liksom inte kunna gå och hon kommer liksom inte kanske kunna prata och så, så var det för mig bara så här, bara hon lever. Det var liksom min liksom mål, att bara hon lever. Sen är det såklart att man har liksom, man har blivit arg när man liksom har hört att barn kanske har retat henne eller gjort liksom konstiga miner kring henne. Då har man blivit så här, nej, så gör ni inte. Sen har jag ju såklart förklarat för liksom kompisar att ja, men jag har en syster som sitter i rullstol och hon har en kraftig hjärnutvecklingsstörning. Men sen har det liksom bara, ja, vad bra. Så man har liksom aldrig behövt utveckla någonting utan... Och sen har det aldrig varit så, ja men där är Angelica som har en syster som sitter i rullstol. Eller där är Angelica som har en sjuk syster. Så tror jag aldrig har varit.
Och ja, framförallt när jag tänker på din äldsta dotter.
Mm.
Har hon ställt mycket frågor?
Nej, jag tror inte det utan... Hon har väl frågat kanske varför hon sitter i rullstol och löser i rullstol eller varför hon inte kan prata. Och då har hon liksom varit ja men det vart så när hon föddes. Hon föddes sjuk och då har det varit så.
Har det inte varit jobbigt för dig på något sätt att du liksom har fått tävla lite om uppmärksamhet eller någonting sånt?
Nej. Hade du frågat mig om jag var tonåring så hade jag säkert sagt jo. Men nej. Jag har liksom funderat på det där. Det är klart att vi kanske inte fick samma uppmärksamhet. Det fick vi ju inte för att jag menar, hon krävde ju liksom sina behov. Och hon var mycket på sjukhus till och från. Men aldrig tror jag att jag behövt tävlat. Det har nog liksom alltid funnits att ja, men Felicia kräver sitt. Och Felicia behöver det här. Jag kan liksom backa. Men ändå så har vi alltid varit en stark familj. Att man alltid har funnits liksom tillsammans.
Det låter väldigt så här skönt och naturligt och självklart när du berättar om er familj.
Ja, och jag tror det var så. Det är liksom, men så här, vill vi åka på en semester, då gjorde vi det. Hon fick följa med. Och jag vet att när vi liksom letar bostad, ja men vi måste hitta någonstans med hiss bara så att hon kommer upp. Det var liksom, det var alldeles krångligt med liksom saker. Då hade vi inte hiss, nej men då fick vi bära henne. Det löste sig liksom alltid.
Efter nu att Felicia dog, vad känner du har varit det bästa stödet för dig?
Alltså det har nog varit att jobba. För där någonstans, jag kommer ju aldrig bli mig själv. Jag känner ju att en bit av mig är ju borta. I och med att Felicia inte finns. Men på jobbet så blir jag liksom inte behandlad annorlunda. Jag blir, och det sa jag också, att fråga gärna, jag pratar gärna om Felicia. Jag är otroligt stolt över Felicia. Och jag kan prata utan att gråta. Men titta inte på mig som om att jag liksom har förlorat någon. Utan låt mig få vara som innan. Så jobbet så. Men sen också att prata. Jag kan liksom skriva ut på sociala medier när jag mår dåligt. Och liksom få de här reaktionerna. Tänker på dig eller hjärtan och allt det där man kan få. Så bäst av, ja men prata, skriva och få jobba.
Finns det någonting som du känner har varit mindre bra? Någons bemötande eller något som du saknat liksom?
Jag vet att när jag ringde och berättade för en släkting så den sa ja, men hon var ju sjuk. Och det är också så här, men för mig så var hon inte sjuk. För mig så var hon min lilla syster och hon har dött. Den tyckte jag var jobbig. Och sen så tror jag det har väl varit mest jobbigt det här att se mamma och Felicias pappa. Vi vill hjälpa dem.
Men du har aldrig upplevt liksom att någon förminskar din sorg för att du, ja, inom situationstecken, bara är syster liksom?
Nej, det tycker jag inte. Utan det har liksom varit... Men det har liksom blivit så här, för dem också, wow, vad liksom fin familj ni var. Eller vad mycket du faktiskt berättar gott om henne. Men ändå så blir det så här, men usch, jag tänker på din mamma och pappa också. Att de tänker liksom, de förstår ju hur jag mår och så tänker de på mina föräldrar. Men inte att jag har känt någon förminskning, att det har jag inte gjort.
Vad skönt. För det känns som att den risken kanske finns. Jag vet inte riktigt. Vi har inte haft så många syskon med. Nej. Men det känns fint att man liksom blir erkänd i sin sorg. Liksom. Mm.
Jag funderar lite på, för du berättade där att ni till en början inte ville att dödsorsaken skulle vara covid.
Mm.
Har ni tänkt mycket på det? Är det typ någonting som ni går och grubblar på? Hade vi typ kunnat skydda henne ännu bättre?
Det är klart att man tänker, för nu har det väl börjat sjunka in att ja, men det kanske faktiskt var covid som tog hennes liv. Och någonstans kan jag känna att ska det vara någonting så får det gärna vara covid. Jag vill inte att det bara ska vara ett hjärtat la av, utan jag vill att det ska finnas en orsak varför jag gjorde det. För även om Felicia var sjuk så var hon liksom frisk. Hon hade inga tecken på något dåligt hjärta eller sådana här saker.
Men själva dödsorsaken i hennes journal är?
Hjärtstopp.
Så ni vet inte om det var corona? Eller
inte? Nej, precis. Och hon obduceras ju inte. Så vi får ju inte liksom svaret. Men hon behandlades ju som en covid-patient. Hon fick ju ligga i den där säcken. Och jag tror också även när hon begravdes så fick hon inte ha kläder. För att hon var tvungen att ligga i den där säcken då.
Kanske så jätteopersonlig fråga så. Men då hamnade hon liksom i den statistiken. För det var det som du nämnde då.
Mm.
Att folk, eller att media gick ut liksom att...
Ja, och jag tror det är det som man gjorde att man ville förneka att hon var liksom en i statistiken. Så när det kom där, när hon dog på lördagen så, och sen så var det väl på tisdagen så kom det så här, 3 nya dödsoffer. Och då vet man, en av dem är Felicia. Jag ville liksom inte ha att hennes liv ska finnas på någon så här statistiksida. Men vi började ju liksom fundera på det. Det var väl säkert covid.
Men man såg inga tecken på att hon hade det mer än att hon visade positivt.
Ja, nej. Ingenting. Och inte min mamma heller. Och det var ju det som var så chockat att men hon har covid. Och man tänker att någonting kanske hon skulle haft. Kanske skulle visa någonting. Något feber eller hosta. Eller, men liksom ingenting. Och hade varit pigg och glad på fredagen.
Och de kollade hennes lungor och sådär också på sjukhuset.
Ja, och enligt läkarna så var lungorna fina. Och det var väl därför även läkarna då till början sa att det inte är covid.
Och hur gammal blev Felicia?
Hon blev 21. Hon skulle fylla 22 i maj i år. Det var ju också så att mamma skulle ju egentligen vara med idag. Men hon orkade inte i sista sekund. Hon sa att det skulle bli för jobbigt. Och lite varför vi på ett sätt också ville vara med var för att 2 veckor efter att Felicia dog så kom hennes grupp att få vaccineras. Så hon missade, alltså det var precis som att hon snubblade på mållinjen. Och vi tycker att det är så tufft att höra folk som inte vill vaccinera sig. För oss blir det att de riskerar att få känna det vi känner. Bottenlösa sorgen och det onda som gör ont långt ner liksom i magen och upp till som man vill skrika. Så att jag tror att mamma hade nog liksom verkligen velat fått kanske de som inte vill vaccineras och förstå att det här är inte roligt. Det är inte roligt att må så här och det är inte roligt att behöva planera sin dotters begravning och säga hej då fullt munderad med visir, munskydd och förkläd och inte liksom få pussa på sin dotter för sista gången. Där tror jag verkligen mamma hade velat liksom fått fram att hade inte kanske covid funnits eller hon kanske hade hunnit fått någon vaccinationsbrott så kanske hon faktiskt hade levt idag. Det är ju ingenting vi vet eftersom vi inte vet om det var covid. Men vi börjar ju liksom tro att hade hon fått sprutan så kanske hon hade levt idag.
Hade Felicia någon favoritlåt?
Hon hade väldigt mycket olika låtar. Jag vet att hon varit helt till sig, eller inte till sig, men hon var väldigt glad när hon fick höra Måns Zelmerlöw sjunga Stockholm i mitt hjärta, den som på Skansen. Då var hon alltid, och ofta så här, hade hon en dålig dag då kunde man liksom slå igång på den. Så liksom tittade hon och var glad. Hon var ju inte som liksom 21-åringar så i hjärnan, utan hon var ju som en 2-åring kanske. Så det var ju mycket liksom barnprogram hon tyckte var roligt och barnlåtar. Så. vet hon tyckte om Babblarna väldigt, väldigt länge. Och någon Pino tror jag det var, som hon också gillade.
Hon låter som en väldigt rolig och härlig person.
Man skrattar ju väldigt mycket när man var med henne. Hon fick ju sina idéer. Även om de kanske inte var medvetna ibland. Men hon hade sina. Jag vet att när hon fyllde 18 så åkte jag och mina två bästa kompisar som var med på begravningen. Tog med henne ut på krogen. Och hennes pappa sa att man var tvungen att mata henne. Och då sa hennes pappa att du får liksom inte ha för stora bitar, Angelica. För då kanske hon sätter i halsen. Och jag vet inte om hon hörde det där. För jag delade de där bitarna, mina normala bitar. Och sen så låtsas hon få sätta i halsen. Och jag känner så här, åh nej, hur ska jag förklara det här för hennes pappa nu? Han satt i halsen. Men då så visade hon typ med blicken att, haha, rätt åt dig. De skulle skrämmas.
Ja. Mm, jättekul.
Ja, hon hade sina idéer.
Brukade ni bråka också som bara systrar kan, eller var det mest sams?
Ja, det kanske att när man var lite yngre. Jag flyttade ju hemifrån, eller flyttade till min farmor och farfar när Felicia var 5-6 år. Ja, men kanske när hon var på dåligt humör, så att man kanske tyckte att, men nu, hallå, ge dig. Hon hade ju också epilepsi, så det vill säga, man ville ju liksom inte vara arg, för man visste ju inte liksom om hon var arg, men då kanske det var en kramp. Så man ville inte heller liksom bli arg på henne på det här sättet. Men jag vet att hon kunde vara väldigt taskig mot min dotter. Kunde hon bara kunna ta henne snuttefilt och riktigt jävlas skulle hon göra också. Men jag tror aldrig vi har bråkat så.
Hon kanske skulle låtsas få en kramp.
Om ja, det skulle inte förvåna mig.
Ja, vi är jätteglada att vi har fått höra om Felicia. Tack för att du tog dig ända hit och berättade om
det. Det var så lite så det behövdes. Mm.